Vi vill leva. Nordiskt uppror mot den norska oljan. Ragnhild Larsson, Göteborg, 61 år, journalist och redaktör för Klimatpodden, aktivist i Extinction Rebellion. Courage is not not having fear, but deciding there is something more important than fear. This massive headfuck beyond imagination threat we have on the climate. Roger Hallam, en av XR:s grundare. Veronica Österberg vaknar tidigt den här måndagsmorgonen den 23 augusti 2021. Nervös men samlad. Hon tar på sig ett par lagom fina klackskor, kostymbyxor och en grön t-shirt. Allt för att inte se ut som en typisk klimataktivist. Det är första dagen på Nordic Rebellion och drygt 500 klimataktivister från framförallt Sverige och Norge, men också Danmark och Finland, har samlats i Oslo under en vecka för att protestera mot den norska oljeutvinningen i Arktis. Den norska staten fortsätter att pumpa upp olja i Arktis och tänker hålla på i minst 50 år till. Och det svenska bolaget Lundin Energy tillhör de bolag som fått flest oljelicenser. Inför Nordic Rebellion skriver Veronica på Facebook: "Jag är rädd på riktigt. Om detta är vad som väntar vid en grads uppvärmning, vad händer då vid 3 grader som vi med dagens politik kommer nå när jag är gammal? Jag är rädd, men också oändligt tacksam. Tacksam över att veta att jag gör allt jag kan för att försvara mitt framtida jag och de människor som just nu står i den där översvämmade tunnelbanan i Henan-provinsen i Kina och får slut på luft. Tacksam över att kunna bryta rädslan med tanken på gemenskapen i Oslo om en dryg månad." Lagom till sommaren 2021 hoppar Veronica av sin drömutbildning till läkare för att ägna sig åt klimataktivism på heltid. Planen har hela tiden varit att börja plugga igen, men hon känner sig inte längre så grundad i det beslutet. Sir David King, chef för Climate Crisis Advisory Group och vetenskaplig rådgivare till Tony Blairs regering, säger att vad vi gör de närmaste 2 till 3 åren kommer att avgöra mänsklighetens framtid. Man kan räkna det i timmar, om man räknar bort all tid man ska äta och sova. Frågan är vad jag vill göra med de timmarna, säger Veronica, när vi ses på Café Magasinet på Tredje Långgatan i Göteborg en förmiddag i mars 2022. Istället för att sommarjobba sommaren 2021 åker Veronica ut på en föreläsningsturné i Sverige och försöker starta nya lokalgrupper för XR, vilket är en utmaning med tanke på pandemin som bara fortsätter. Veronica tror att många i Sverige egentligen är tillräckligt oroade för att bli motiverade att gå med i XR, men att det nästan är bra att man inte förstår riktigt hur illa det är förrän man har blivit engagerad. Innan dess är det svårt att ta emot den där insikten, eftersom man blir så ensam med den ångest det innebär att inse att stora delar av jorden med stor sannolikhet kommer att bli obeboeliga. Utanför Norges olje- och energidepartement på Akersgata 59 i centrala Oslo skiner solen från en smärtsamt klarblå himmel. Alla som gått i livets parad från Vigelandsparken trängs för att komma fram till entrén till departementet, där några unga aktivister har blockerat ingången med stora banderoller: "Ban oil, life over profit." Inne i receptionen på olje- och energidepartementet finns Veronica och ett 20-tal av hennes vänner från XR Ung. De låtsas vara en skolklass på studiebesök och knappa lite på incheckningsdatorerna. Sedan sätter de sig ner på golvet, utspritt på grund av coronapandemin. Planen är att stanna så länge det går. "Vi var så himla nervösa. Varje gång man ska göra en civil olydnadsaktion känns det som att man ska utföra värsta hjälteuppdraget. Men egentligen är det ju bara att göra det." 4 timmar tidigare har klimataktivisterna samlats i Vigelandsparken, varifrån livets parad avgår under ledning av XR Ung. Marschen ringlar sig genom ambassadkvarteren, förbi slottet och fram till energi- och oljedepartementet. Längst fram går en stor rosa elefant med budskapet "Säg sanningen", målat på sidan. Den smala unga killen leder talkören och ropar i sin megafon med en allt hesare röst. Vi vill leva! Låt oss leva! Uppror för livet! På olje- och energidepartementet lämnar en av de unga aktivisterna fram ett papper till receptionisterna som förklarar att detta är en fredlig civil olydnadsaktion med kravet att stoppa all ny norsk oljeletning och att dra tillbaka de senaste licenserna för att borra efter mer olja. Personalen betedde sig så himla konstigt. Vissa tackade oss för att vi var där och frågade om de kunde ta en selfie och lägga upp på sin Facebook. Det var lite som att de tyckte att vi var några gulliga Greta-anhängare som kom på besök. De verkade inte förstå att planen var att flytta in där och att vi var beredda att stanna i en vecka. Efter en stund låser väktarna entrédörren, liksom toaletterna. Den som går ut kan inte komma in igen och ingen mat får levereras till aktivisterna. Någon timma senare kommer den dåvarande olje- och energiministern Tina Bru ner och pratar med de norska aktivisterna. Hon menar att det är bra att de engagerar sig, men att detta är helt fel sätt. Veronica är övertygad om att ministern inte hade pratat med aktivisterna om de inte hade genomfört sin aktion. Även om hon inte kunde ta in våra krav så stod vi ändå där ansikte mot ansikte med henne mitt under en pandemi. Bara det var ju en vinst. Utanför departementet står Sylvie Listhaug, partiledare för Fremskrittspartiet, och pratar med Jonas Kittelsen från XR Ung inför ett stort pressuppbåd. Sylvie Listhaug presenterar de vanliga klimatfördröjande argumenten, som att Norge ju står för en sån mikroskopisk del av världens oljeproduktion och att det inte skulle göra någon som helst skillnad om den upphörde. Dessutom menar hon att den norska oljeutvinningen är så mycket mer hållbar än den som sker på andra håll. Dagen efter fastnar Sylvie Listhaug i XRs blockad nedanför slottet. Hon rusar upprörd ut ur bilen och skriker åt aktivisterna att folk måste ha möjlighet att ta sig till sina jobb. Vid 6-tiden börjar polisen bära ut de unga aktivisterna. Trots att de först sagt att det inte är ett brott att sitta ner i receptionen på olje- och energidepartementet. Nu menar de att aktionen utgör en brandfara och därmed är en säkerhetsrisk. Samtliga bärs in i en polisbuss och körs till Oslo polisstation. Det kändes lite onödigt. De hade ju bara kunnat bära ut oss och låsa dörren. Vi hade inte krossat rutorna. På polisstationen ställs samtliga upp på en lång rad längs en grå betongvägg. De får varsitt papper med ett nummer och blir fotade framifrån, bakifrån och i profil. Sedan får alla sitta på en lång bänk i väntan på inskrivning. Mobil, smycken och klocka stoppas i en plastpåse innan de blir förda till varsin cell. Inlåst på 6 kvadratmeter. Kakelklädda väggar och ett beigemålat betonggolv. En brits med en knallgul galonmadrass. En blå syntetfilt. En toalett i rostfritt stål i ena hörnet. En klocka och en övervakningskamera. Det är första gången Veronica blir inlåst i en cell för sin civila olydnad. Hon är extremt rastlös. Även om hon har försökt att förbereda sig länge mentalt på hur det skulle bli. Hon står på händer, sjunger och trummar på sin vattenmugg. Det går inte att slappna av. Till slut somnar hon. En stund senare kommer någon med ett papper där det står att de planerar att utvisa henne ur Norge. Hon läser pappret 3 gånger men förstår ingenting. Senare visade det sig att utvisningshotet inte kommer att verkställas. 8 timmar senare blir Veronica och de andra släppta. Utanför står arrestsupporten med te, kaffe, mat, hurrarop och kramar. Veronica ser inget alternativ till att göra civil olydnad. Jag kan inte vara passiv eller bara satsa på min egen omställning. Vi måste jobba med att förändra på samhällsnivå. Så länge inte alla världens regeringar gör det som krävs för att bromsa klimatkrisen, så måste vi fortsätta på det sätt vi tror är det mest effektiva. Och jag tror att det mest effektiva är att göra det jag gör nu. För att stå ut behöver Veronica ha människor runt sig som delar hennes förståelse av klimatkrisen och som hon litar på. De människorna finns i Malmö där hon bor nu. Jag behöver dem för att vara produktiv och inte bli helt deprimerad över sakernas tillstånd. För det blir ju bara värre och värre. Först får man mötas i hur jävligt det är och sedan känna sig kraftfull och göra något av det. Sedan gäller det ju att kunna koppla av så att man inte ständigt går med ett stresspåslag, vilket jag gjorde i början. Veronica tycker att det är svårt att bara kunna ha kul, men hon försöker ändå fokusera på att ha genuint roligt ibland. Att dansa, vara med sin familj och vänner som inte är med i XR. Det ska bli ytterligare en natt i cellen för Veronica. Under den allra sista aktionen på fredagen, den så kallade partyblockaden, börjar Veronica med att dela ut flygblad med information om aktionen till bilister och förbipasserande. Hon blir också lite av en mentor för en norsk förskollärare som uppmärksammat aktionerna under veckan och nu själv vill göra civil olydnad. Jag visade hur han skulle sitta på marken med knäna uppdragna och hålla händerna i varandra för att det skulle bli enklare att bli bortburen. Han fick en snabb träning. Sen åkte vi polisbuss tillsammans till polisstationen. För att etablera partyblockaden körs en stor lastbil med en öppen sida ut mitt i korsningen. Elvin Landeus Tismadia håller ett tal. Vad gör er mest rädda? Klimatkrisen eller en natt i en poliscell? Frågar Elvin. Flera personer bestämmer sig där och då för att göra civil olydnad för allra första gången och låta sig gripas och föras till polisstationen. Några låser också fast sig under lastbilens balkar. Alfred West och Helene Wahlgren har klättrat upp på lastbilens tak där de peppar alla som samlats. Det är sista dagen efter en lång aktionsvecka när Extinction Rebellion har lyckats få upp Norges oljeutvinning på den politiska agendan inför det stundande valet. 8 månader tidigare är Helene på väg att tappa tron på att XR någonsin ska lyckas. Pandemin bara fortsätter och alldeles för få svenskar verkar vara beredda att göra civil olydnad för klimatet. Det måste finnas något annat sätt att få igenom de helt nödvändiga förändringarna. Då får hon idén till en stor nordisk massaktion. Bara några dagar efter novemberupproret i Stockholm, som hon också varit med och planerat, kontaktar hon aktivister i XR i Norge, Finland och Danmark. Eftersom norska staten just har delat ut 59 nya licenser för att borra efter olja i Arktis, bestäms det att den nordiska massaktionen ska äga rum i Oslo i augusti 2021. Ett oändligt antal digitala planeringsmöten senare invigs det nordiska upproret. På grund av pandemin är det oklart in i det sista om aktionerna ska kunna genomföras. Under sommaren inför Norge nya restriktioner som innebär att alla som reser in måste ha tagit minst 2 covid-sprutor. Det blir rusning efter vaccinationstider bland de svenska aktivisterna. Helen är folkhögskolelärare och har en till synes outsinlig energi. Efter jobbet planerar hon aktioner, sitter i gatan, stoppar flyg och syr banderoller till långt in på småtimmarna. Det som ger mig energi är tron på människan och människans kraft, att vi tillsammans kan förändra. Vi har långt mer kraft och långt mer mod än vad vi tror. Att ha roligt tillsammans är också viktigt, liksom musiken och att dansa. Det ger mig energi mitt i detta klimatkatastrofens elände, säger Helene när jag pratar med henne över Zoom. Helene triggas av utmaningar, som att planera en blockad. Man gör sitt bästa, mer än så kan man inte göra. Och det går förhoppningsvis inte käpprätt åt helvete. Det blir någorlunda bra och det räcker på något vis. Samhällsengagemanget är en del av att vara människa, menar Helene. Vi vet att vi behöver en enorm samhällsförändring och vi vet att det kräver civil olydnad. Så det är bara att fortsätta kämpa. Förändringen måste komma underifrån och det är vi som måste skapa den. Och då är XR ett sådant sammanhang där man kan jobba tillsammans med andra med fredlig civil olydnad. Kampen ger mycket men kräver också. All tid och alla möten tar energi eftersom det är ett arbete som aldrig tar slut. Men sen är det också alla fantastiska människor som jag har mött genom XR som är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. Det som är så skönt är att man inte ens behöver prata klimatkris eftersom vi redan har en stor gemensam förståelse och vet precis vad vi håller på med och varför. Ett tag kände Helena att hon inte kunde umgås med sina gamla vänner eftersom den gemensamma förståelsen av den livshotande klimatkrisen inte fanns. Det har blivit bättre, men det var en period när jag bara fick ångest av att träffa mina vänner. De flesta är ju medvetna om klimatkrisen och vissa har gett upp, men det frustrerande är att de inte tar steget och är med och agerar. Att blockera vägar är lite av ett signum för XR. Helene menar att gatorna är platsen för förändring. Att vi måste bli tusentals på gatorna för att orsaka en tillräckligt stor störning. Precis som XR gjorde i London när man stängde ner hela city under 10 dagar i april 2019. Vilket ledde till att det brittiska parlamentet utlyste klimatnödläge. Gatorna är vår plats. Det är där vi måste vara. Vi gör inte revolution om vi sitter runt köksbordet eller på puben. Det har alltid varit på gatorna som människor samlas för att genomföra förändringar. Människor blir irriterade förstås och även om blockaderna inte riktar sig till dem gnager det lite och det är ju inte heller fel. Roger Hallam, en av grundarna till XR, menar att det är rätt att störa människor och business as usual för att väcka uppmärksamhet och tvinga dem att ta ställning. Om aktivisterna istället blockerar ett oljeraffinaderi långt utanför centrum så behöver vanliga människor inte bry sig. Det blir en konflikt mellan företaget och aktivisterna. Det blir en referenspunkt även om de blir förbannade. När skogarna brinner 2 månader senare kommer de förhoppningsvis ihåg människorna som satt i gatan och sa att det är klimatkris. Nästa gång kanske de är med. Man hoppas ju det i alla fall. Att få media att rapportera om de civila olydnadsaktionerna är ofta en utmaning. Genomslaget i media under Nordic Rebellion är dock rekordhögt. Radio, TV och alla stora dagstidningar bevakar blockaderna och lyfter fram kravet att sluta borra efter olja i Arktis. Aktivister intervjuas och porträtteras. Krönikor skrivs och metoden civil olydnad diskuteras. Under Nordic Rebellion sitter Helene inlåst på polisstationen 3 gånger. Innan dess har hon blivit inlåst 1 gång under 6 timmar för en vägblockad på Bergsgatan i Malmö. Den gången var hon helt oförberedd, men nu vet hon att alla som omhändertas kommer att bli inlåsta. Dessutom är hon fruktansvärt trött och längtar efter att få sova. Med sig har hon också boken A Blueprint for Revolution som hon använder som huvudkudde och sen läser i under flera timmar. Fängelsevakten läser på bokens baksida om ungdomsrörelsen Otpor som hjälpte till att störta Slobodan Milosevic och tycker att det verkar vara en intressant bok. Under hösten 2021 blir det åtskilliga rättegångar vid Oslo tingsrätt där 129 klimataktivister står åtalade för sin klimatkamp. Till skillnad från i Sverige där bötesbeloppet baseras på inkomst får alla samma bötesbelopp i Norge för samma brott. Sammanlagt uppgår böterna till över 2 miljoner norska kronor. Pengar börjar samlas in och många vill bidra till böterna. En norsk investerare skänker 500 000 norska kronor. Polismyndigheten är dock inte nöjd med bötesbeloppen som de tycker är för låga och överklagar tingsrättens domar till lagmansrätten. Bara 2 veckor efter Nordic Rebellion är Helene kallad till rättegång i Oslo tingsrätt. Hon funderar mycket på vad hon ska säga för att verkligen påverka de som sitter i rättssalen. Hon bestämmer sig för att avbryta sin egen rättegång och gå ut och göra en ny blockad. Efter ett par timmars rättegång vänder hon sig till domaren, åklagaren och advokaten och säger att de alla har ett ansvar att göra vad som krävs. Hon ber dem att lägga bort sina oviktiga papper och följa med henne ut på gatan. Helene och hennes vänner från XR ställer sig upp och lämnar tingsrätten. Men det blir inte riktigt så värdigt och dramatiskt som Helene föreställt sig, eftersom alla ska samla ihop sina ryggsäckar, matlådor och kläder först. Väl utanför går hon och hennes norska vän Susanne och sätter sig på ring 1, en stor ringled runt Oslo, alldeles bakom tingsrätten. De hänger på sig varsin skylt med texten: "Livet på jorden är truet. Livet på jorden är hotat." När polisen kommer för andra gången bestämmer de sig för att frivilligt lämna gatan. "Vi borde ju egentligen ha suttit kvar och blivit arresterade igen, men det finns bara så mycket ork." Hela Helens liv är kantat av engagemang och av klimatkrisen. Trots att jag läser vad forskarna säger gång efter gång så är det omöjligt att ta in vad det är som väntar. När man har förstått det så finns det inga andra val kvar. Det går inte bara att säga att nu har jag gjort mitt. Det går inte. Det här får man fortsätta med till döddagar.